Idag är allhelgonadagen 1968. En kulen och grå dag med duggregn. Men här inne i stugan med utsikt över Skänoraviken sitter vi bekvämt. Och det är aldrig så rart att vara inne och ha det bekvämt som när det är lite ruggigt ute. Vi sitter här och pratar med förre handlanden Melker Dahllöf. Det är närmare bestämt vid Alphem. Är du född på Ingarö, Melker?
Nej, jag är född utanför Lysekil. För lite över 70 år sedan. Mina föräldrar var västgötar. De kom dit vid stenhuggeri, stenbrottena där. Började far min någon gång på 90-talet. Och sen har man flyttat ikring lite vartans i Sverige. Det var tillbaka till Västergötland ett tag. Tillbaka till Bohuslän, Uddevalla var det 3 år. Och sen blev det jobb norröver. Skellefteälvens första kraftverk hade far min stora jobb i. Det var 2,5 år som man gick i skola upp i Skellefteå och Samskola. Och när det var slut så blev det vid Umeå. Det var det tillökning av det första kraftverket i Umeälven. Som lades ner när Stornorrforsen öppnades 1958. Jag råkade komma dit i Klabbörde kraftverk. En vecka, den sista veckan som det kraftverket gick. För Stornorrforsen öppnades veckan efter. Det var bara en tillfällighet. Men jag såg det där allra äldsta kraftverket som öppnades någon gång på 90-talet. Det stod precis likadant som när vi kom dit 1909. Och verkmästaren vid det kraftverket, han hade varit en liten grabb när vi bodde, så han kom ihåg mig. Och en av mina bröder som hade varit och hälsat på honom året förut. Sen var det därifrån söderöver, neråt Östergötland, olika platser. Stockholms skärgård. Hit kom vi 1916. Och jag minns att på hösten 1919, vi höll på med någonting, farmin och jag, så sa han, då hade vi bott här alltså i lite över 3 år, så sa han, på den här platsen har vi bott väldigt länge, sa han. Han kunde väl inte då, inte jag heller, drömma om att vi skulle bli kvar här i 50 år till.
Du gick i skola i Norrköping också.
Ja.
Tog studentexamen.
Det gjorde jag.
Och sen fick du komma på militärtjänst.
Sen gjorde jag värnplikten. Det var 500 dagar det förstås som det var under första världskriget. Det var 1916 och 17. Det var inte så bekvämt att komma som det då. Inte var så stor avlöning. Eller och avlöning hade stigit med 150% från 20 öre till 50 öre om dagen. Hade det gjort året förut. Och det hade väl inte stigit allting så mycket som det. Så det var väl verkligen en i början åtminstone ett rejält lönelyft. För en kopp kaffe kostade väl inte mer än 8 öre.
Du låg med de här så kallade fina regimenterna.
Ja, det var andra livgrenadjärregementet genom det att jag skrevs in i Norrköping. Jag var ju skriven här ute i Vaxholm. Jag bodde på Rindön på den tiden. Men alltså östgötaregementena I4 och I5, de hade trots ganska stor befolkning så fattades väl en del folk, så jag vet att det var mycket skåningar, i synnerhet på I4. Vi var sammandragna hela andra arméfördelningen i Jönköping på plutonchefskurs. Det var både I4 och I5, det var Jönköpingsregemente I12. Det var Kalmar regemente I21 och det var Gotlands regemente. Det hette väl I27 vill jag minnas.
Ja.
Och på allihop de där regementena vill jag minnas att det var skåningar placerade. Och att det går att lära skåning åka skidor, det fick man bevis för det. För att vi låg 6 veckor på vinterutbildning i Vännäs. Vi hade väl åkt en månad nere i Jönköping också. Men det var många skåningar som tog skidor på märket efter den där kursen.
Skåningar, de kan lite varje.
Ja, det kan de nog. Jag vet, jag kunde ju hjälpligt åka skidor. Man höll ju balansen när man var i kön i början på en sån här marschkolonn. Så stod inte på länge för man var i täten, därför att det följde en här, det följde en där, och de fort det var något som stoppade upp så var det seriekrockar. Och då åkte man förbi. Men när vi hade varit en månad i Vännäs så var det ingen som ville bli omkörd. De var ramla, för då svor de oss hög med stavar om man försökte komma förbi. För då var det genant. Då var det ingen lättnad att åka i kön. Det trodde de från början, men det var det inte.
Nej. Men du, när du reste hit ut till Ingare första gången på julpermission. Hur var det? Berätta om den resan.
Ja, man fick ju resa så långt som Statens järnvägar gick, och den gick alls inte ut Tingare, den gick inte längre till Stockholms central. Det hjälpte inte ens att jag talade om att det gick järnväg till Saltsjöbaden, så det var privatbana, så det hörde inte dit. Nå, jag kom fram någon gång på förmiddagen vill jag minnas, för att jag hade väl åkt på natten, det gick inte så fort, jag åkte väl hela natten från Jönköping upp till Stockholm, för det var veldade lok och så vidare, och långa uppehåll och ont om tåg och sådär. Och jag tänkte som så att gå en bit kan jag väl göra. Jag tog och köpte mig en karta, för jag tänkte det, jag ska gå ifrån, jag går ifrån Storängen, landvägen över Gustavsberg och så vidare. Men för att orientera mig ordentligt så köpte jag en generalstadskarta. Och fann där att det var inte så långt över från Saltsjöbaden och till Ingare. Så jag tänkte det att jag får väl försöka få tag i en grabb som ror mig över. Så jag kom ner och talade med någon nere vid Dalarebryggan. Ja, jag ska ringa till Finnsveden efter en motorbåt, så kommer de att hämta. Ja, det var Ivar Eriksson som vi blev goda vänner sedan. Jag var där på besök i somras förresten på middag. Väldigt trevligt. Han kom och hämtade mig och satte i land mig hemma vid Finnsveden, och jag trasslade mig iväg över, kom ner till Kolström. Det var den annan Ingarebo som just var på hemfärd, hans slädskjuts. Och jag bara åka med, och det gick fint, för att det hade ju tungt att bära, och det var huvudsaken att det fick komma iväg. Lätt och behändigt.
Men vad var det för en?
Ja, det var Anders Norman har jag räknat. Han kom heller inte ihåg just det, men har han sagt åtminstone, men det måste ha varit han och hans syster.
Och så trasslade du hit ut, och då fanns det ingen väg från Skelsmara hit.
Det var ingen väg alls. Om det var någon som härifrån, de här uddarna, skulle in till Stockholm eller Gustavsberg på den tiden. Och inte hade båt. Motorbåtarna började på komma. Det var sådana där fotogeneldade tändkulemotorer. När kula rös och favis sa de när det var dags att åka. Då fick de leda en häst över skogen på en liten gångstig, och så låna en vagn ner i Skelsmara om de inte hade någon stående där för inhyst på något ställe. Åka till Gustavsberg, och för att det skulle gå riktigt fort, och så tog de Gustavsbergsbåten in till stan. Den tog bara 2 timmar eller vad det var.
Så det gick fortare alltså än att ta Ingarebåtar?
Ja, det var ju inte alltid som Ingarebåtarna gick. Det är alltså Ingarestrand gick ju från Saltsjöbaden. Och det förekom ju det också för all del. Men om de skulle till Gustavsberg till exempel eller något sånt där är det inte. Så då var det ju på det viset. Ingarestrand slutade ju gå förresten 1917. De gick väl den 1918, tror jag inte gick någon båt 1919, de började Brevik 1. Det var transportbolaget som hade köpt Skenora gård då och satt igång med att det blev lite mer trafikerat här ute.
Var det de som anlade sågen?
De anlade sågen, alla såg där nere, för de hade ju många varv, promar skulle byggas och repareras. Och de behövde sågat virke, och det kostade stora pengar att få det transporterat under kriget. Transporterna var stora, och att det skulle bli totalstopp bara kriget tog slut, det var ju ingen som räknade med på den tiden. Men det var det, det var det med stopp på nästan allting.
Hörru du, din pappa var byggmästare här ute på Ingare och skärgården, och du jobbade alltså tillsammans med honom?
Ja.
Vad jobbade ni med för ställen, kommer du ihåg det?
Ja då, det första som var här ute, det var bryggan nere vid Örsundsfortet. Det skulle byggas ett fort, det var Föreningen Stockholms fasta försvar som hade skänkt en del pengar här, som ville ha för lite fastare och längre ut liggande befästningar än Vaxholms fästning, alltså Oskar Fredriksborg.
Det är den fästningen som syns lämningar av ännu, eller det fortet som syns lämningar av?
Ja, alltså det är inte Vax, det är inte det så kallade kastellet, för den är ju...
Ja, jag menar här uppe i Örsundet.
Jaha, Örsundsfortet, det blev aldrig färdigt.
Nej.
Det blev aldrig, det sprängdes en massa där. Och det finns ju lite lämningar utav, som sagt. Andra fort, det var på Ängsholm, det ligger uppe vid norr om Vindö. Alltså anslagen var för små. Pengarna räckte inte till, och när kriget tog slut så... ansågs det inte att det var nödvändigt med de där befästningarna. De började...
Vi hade lärt oss så mycket av första världskriget så vi skulle aldrig behöva kriga mer.
Det låg en mycket i det som sagt. Men ja, det var ju en allmän krigsledare naturligtvis. Och pengarna var slut och det var ingen omedelbar fara för handeln. Men Ängsholmsfortet och ett som ligger uppe på en ö som heter Kyrkogårdsön ligger uppe mellan Ljusterö och Östanå. De forterna gjordes färdiga sedan 1923 och 1924. Likaså ett litet havisbatteri som heter Lagnebergsbatteriet ligger på Östra Lagne norr om Ljusterö. Det gjordes också färdigt. Och den riktigt stora, de riktigt grova kanonerna, det var Hemmestad torp som ligger mitt på Värmdön.
Jobbade det vid sågen här också i Fällnora?
Ja, transportbolaget köpte som sagt Skenora för anläggande sågen, och det var ju när det tog slut ute vid Örsundet, Örsundsfortet, så fick man hugga i där ute vid sågverksbygget. Men den där anläggningen var ju mindre lukrativ därför att det köptes timmer långt ifrån. Jag vet, jag var själv ner på som schaktmästare vid ett vägarbete nere i Sörmland, och det hade ett hygge gått upp till Stockholmstrakten. Det var långa, fina, raka furor som var lämpliga till boläggning för promar och sånt. Det hade kommit där nerifrån. Den hette Tallsäter förresten, den där gården där det där låg. Så att jag fick göra bekantskap med de där, först träna när de kom hit, och sen där de hade vuxit några år senare. Men det var så dyrt i inköp och frakt och sågning, så att, och virket sjönk så katastrofalt, så att sågat virke betalades mindre per kubikfot än det runda när det togs. Ja, det var hugget kan hända. Och så kom transporter och sågning och allt sånt där till.
Så. Vilket år gifte du dig?
1936.
Ja. Var är din fru ifrån då?
Ja, hon är från Värmdö. Vi hade sällskapat en del år. Det var ju en sjö emellan, men det...
Du var stark och på ro.
Ja. Då kunde man ju ro på den tiden. Jag hade ju byggt mig till och med en kanot en gång i tiden. Paddelkanot som jag höll på med.
Hörru, du kom in en del när du blev bofast på Ingarö i det kommunala. Och hur kom du in i det? Du var ju börjat som revisor, va?
Jag började som revisor. Jag blev vald som revisor för kommunen och kyrkan 1936.
Och vem var det tillsammans med?
Det var hovmästare Odelberg. Han hade varit revisor sedan 1902 eller någonting sånt där. Han hade varit revisor hela tiden ensam, men alltså han hade varit revisor hela tiden, men han hade nästan alltid haft nya medhjälpare. Nu var jag i 2 år, men sen flyttade han ifrån Gustavsberg eller Lemshaga, och sen blev det en ny revisor. Det var Ljunggren på Brunn som blev revisor, och i samband med ja, inte i samband med, men på samma gång så blev det kommunalfullmäktige Ingar, och då blev han vald till kommunalfullmäktiges ordförande. Kommunalnämndens ordförande tidigare hade varit Albert Zetterberg, handlande vid Återvall. Han hade varit i 17 år, 1927. Och han hade blivit gammal och trött och tyckte att han behövde ha någon ny. Så att Ljunggren hade funnit att jag kunde passa till det där. De frågade om jag ville bli, och det, jag tyckte det kunde vara intressant att prova på. Men hade jag vetat vad det skulle ha dragit med sig, så kan ju hända att man hade dragits förut.
Ja, kommunalnämndsordförande alltså. Kan du berätta vad en kommunalnämndsordförande hade att göra på den tiden i en sån här mindre landskommun?
Ja, först och främst var det att kalla till sammanträden, behandla skrivelser. Och föredra dem vid sammanträdena. Så skulle han upprätta budgeten. Och svara för bokföring. Kassör samtidigt naturligtvis. Det var väl det huvudsakliga görat som man hade.
Och skattsedlarna?
Skattsedlarna skulle man skriva ut. Det hade man ett par hundra kronor för ja, det var som allmän skrivhjälp. De där arvodena, man hade 1 000 kronor och fri telefon för ordförandeskapet. Det där arvodet hade satt när Zetterberg började 1927, och det hade inte blivit någon ändring på det. Nu hade jag det där till och med 1951, så det kunde ha varit på tiden att det hade blivit någon ökning. Men jag var för blyg och blygsam, så jag begärde aldrig något. Tyckte det kunde vara bra om man klarat av saken ändå.
Det var väl ganska besvärligt med finanserna på Ingarö. Det var ju en liten kommun, det var avflyttningsort, och skolan drog och ålderdomshemmet drog. Var det med den saken?
Ja, jag kan ju säga att när vi kom hit 1916, då var taxeringen 3,60. Men då gick den så kallade fattigvården, den gick på rotar, så den kom utanför. Och den, får jag ju säga, var ju inte så betungande, för på den tiden så fick ju var en försöka klara sig själv så gott det gick.
De bodde alltså så att säga på undantag på gårdarna, alltså, enligt gammal sed.
Ja.
Ta på sina gårdar så länge som möjligt.
Har jag inte någon större erfarenhet av. Det gjordes nog på det viset. Men var en fick försöka att skaffa sig vad han. Så han klarade sig någorlunda. Pension fanns ju inte, folkpension. Det hade ju börjat 1913, men det var ju meningen att folkpensionen skulle vara mer än 90 kronor om året. Det låter ju förfärligt lite nu, men det var ju dock betydligt mer än vad det låter. Alltså det var på den tiden betydligt mer än vad det låter. Jag kan ju säga på 1910-talet, vad kunde en grovarbetare ha 20 öre i timman?
Oj.
Allting var därefter. En professors årslön var 25 000 kronor.
Oj.
Ja, och det vill säga det var väl åtminstone när seklet var nytt.
Hörru, typ, när började det stå klart för er att som kommunalmän i toppen så att säga, att man måste försöka slå samman kommunerna? Vi hade ju varit tillsammans tidigare till 1906 då Gustavsberg separerade och strax efter Ingarö. Men när det började gå upp för er att ni måste försöka gå samman igen, då var väl du med på de diskussionerna? Kan du berätta någonting om det?
Ja, det där kom naturligtvis uppifrån. Det var väl regeringen eller något utskott från riksdagen som de hade väl kommit underfund med att det var svårt med så mycket kommuner. Det var väl lite dåligt med handläggning av ärenden och få svar på alla skrivelser uppifrån, som gjorde att de ville ha det centraliserat och få lite mera skolade tjänstemän till det ena och det andra. Och när det började ta fart egentligen, att det skulle bli någonting, det var väl någon gång i mitten på 40-talet, 44-45. Meningen var att sammanslagningen skulle ske 1949 alltså. Men det sköts på det lite undan för undan så att det blev 1951. Det var väl bara en tillfällighet att det sammanföll med mandatperioden för kommunalnämnden på Ingarö.
Hörru du, var Värmdö med också i den diskussionen?
Värmdö var kallad till ett sammanträde i Gustavsberg 1949 eller 50. Jag kommer inte ihåg så noga. Men Värmdö sa direkt ifrån att vi vill inte ha någon sammanslagning med Gustavsberg, för det hade de provat förut. Alltså Värmdö, Gustavsberg separerade väl 1902 har jag för mig.
Ja, det var omkring strax efter 1900-talet.
Ja.
Mm. Så de ville inte gå tillbaka till den ordningen, den gamla ordningen igen.
Nej. De tyckte inte om det där.
Och det var aldrig tal heller på att ni skulle, så att säga, Ingarö kommun skulle gå till Värmdö kommun, utan det var hela tiden inriktat på Gustavsberg i de diskussionerna.
Ja, det var man emellan här. Så tyckte de nog att det skulle ha varit bättre med Värmdö.
Det var men, likartade med.
Ja, likartade förhållanden. Men det stötte ju på vissa geografiska svårigheter. Skulle man åka härifrån och till Värmdö fågelvägen, så fick man ju åka genom Gustavsbergs kommun, och det var ju inte så lämpligt. Sammanslagningen Gustavsberg-Ingare här var även på förslag att omfatta Nämndö. Men det passade ju inte, för det var ju för mycket vatten emellan.
Ja. Sedan så satt ju inga representanter i Gustavsbergs fullmäktige, och jag kommer ihåg att du satt i kommunalfullmäktige som representant för högern ända till du efterträddes av Norbeli nu för 2 år sedan.
Ja, det stämmer.
Och du, vid sidan om kommunala uppdragen och vid sidan om arbetet som handlande här nere, och du har skött telefonväxeln och mycket, mycket annat, så har du haft ett intresse som du har delat med Hilding och mig här. Du var intresserad av skytterörelsen och du har varit i hemvärnet. Kan du berätta hur du kom i kontakt med det?
Ja, det var efter utbrottet av andra världskriget, så kom det ju en stark försvarsrörelse igång. Ingarö skytteförening bildades på vintern 1940. Det var förresten den 14 april hade vi en stor sammankomst nere i skolan. Föreningen startades med ett medlemsantal på ungefär 150 stycken. Nu var ju största delen av det pappersmedlemmar, för det försvann ju den ena före och den andra efter. Men intresset fanns ju i alla fall. Själv har jag alltid varit intresserad av skytte. Jag kan ju tala om att 1924 så hade jag träffat redan tidigare, 1919 kom det till sågen här en gammal smed uppifrån Virabruk, där de gjorde karolinevärjer en gång i tiden. Han var den sista som kunde göra sådana där karolinevärjer. Han talade mycket om det där. Han hade varit skytteföreningsordförande i, vad skytteföreningen hette, om den hette Vira eller Östanå eller någonting annat där uppe. Och han talade om att